Så där. Nu stänger vi också dörrarna så att vi får lite avskildhet här. Så tänkte jag ta med er en predikan om kvinnor i Bibeln. Det här med kvinnligt och manligt och jämlikhet och såna här grejer. Jag ska dela lite tankar kring det. Och det ska jag göra utifrån att vi startar en ny gudstjänstserie, eller predikoserie idag, om just kvinnor i Bibeln. Så vi kommer ha några söndagar i rad här där vi sätter fokus på ett antal kvinnor som spelar viktiga roller i den bibliska berättelsen och som tjänar som förebilder för oss alla. Har ni upptäckt att våra predikningar numera ligger på Spotify? Där är ni. Där poddar finns. Där finns Betaniakyrkan i Åbytorp. Inte helt sant än, men på Spotify finns vi till att börja med. Och så jobbar vi vidare på att vara på flera ställen. Som ska göra det enklare för oss att om vi inte är här av någon anledning eller om vi vill lyssna igen eller påminna oss om vad var det vi sa egentligen, så finns det lättillgängligt där. Så håll utkik efter det. Vi lever ju i en tid när det är ganska självklart för de allra flesta, åtminstone i våran del av världen, det här med jämlikhet mellan könen. Även om det inte betyder att vi har uppnått den fullt ut. Vi har jobbat länge på den här frågan och vi har kommit en bra bit, åtminstone i ett land som Sverige. Och det finns en medvetenhet om att det här är givet, att det borde vara jämlikt. Så är vi inte framme än, men vi tror på det och vi arbetar för det. Men tittar vi bakåt så är det ju bara en kort tid i historien som det har sett ut på det sättet. Det är ju egentligen bara de sista dryga 100 åren som det här har förändrats ganska mycket. Från att det i alla tider innan det på något sätt har varit männens värld helt och hållet. De har styrt allt. De har skrivit historien, eller vi kan jag säga. Vi har skrivit historien och kvinnorna har i mångt och mycket varit ägodelar för männen att göra vad de vill med. Och så har vi den här boken då, som inte är skriven de sista 100 åren, utan som har några år till på nacken när det såg ut på ett annat sätt i de här frågorna. Vad gör vi med det? Och vissa saker, vissa texter som står i Bibeln, där kan man ju ibland få känslan av att ja, men tycker Bibeln att mannen är mer värd än kvinnan och borde ha mer auktoritet? Är det så att Bibeln och åtminstone Paulus är lite lätt kvinnofientlig, om inte ganska mycket? Och vad ska vi tänka om det i så fall? Det här tänker jag inte att vi kommer hinna borra i särskilt djupt idag, för det gör man inte på en predikan. Men jag ska dela min syn på det här, som också är EFKs syn. Och det är inte självklart att man tänker likadant i alla kristna sammanhang. Så är det ju. Det här är en fråga där vi ser ganska olika på det, och där vi har stora kyrkofamiljer, inte minst den katolska och den ortodoxa, som ser helt annorlunda på det här. Men det här är min övertygelse om vad Bibeln säger om de här frågorna. Och då börjar vi här. Vad säger Bibeln om det här egentligen? Jo, då måste vi gå tillbaka till allra första början. Och har ni biblar så följ med på telefonen eller gärna fysiskt. Och nu behöver ni inte bläddra långt, utan direkt i första kapitlet i första Mosebok så landar vi in i den så kallade skapelseberättelsen. Det var väldigt liten text där. Men i den 26 versen i det första kapitlet så pratar ju Gud om att vi ska forma människor. Det är också intressant att han säger vi. När vi tänker ju att Gud är treenig och att det finns liksom med i den bibliska berättelsen på olika sätt, glimtar av att Gud är treenig. Och det här är ju ett sånt ställe där Gud kallar sig själv för vi. Han säger, vi ska göra människor som är vår avbild, som är lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han det. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Så beskrivs det. När Gud skapar människan, när Gud skapar man och kvinna, så finns det en jämlikhet i skapelsen inbyggd. Här råder ju ingen ojämlikhet. Det finns ju ingen antydan om det i de verserna som vi läste. Utan både man och kvinna är skapade till Guds avbild. Båda får uppdraget att föröka sig och uppfylla jorden och att råda över skapelsen, att ta hand om den. Vi hittar ingen antydan om att det skulle råda någon slags hierarki i ordningen mellan könen på något sätt. Utan det talas om deras gemensamma auktoritet över den övriga skapelsen. Men det står inget om att mannen är tänkt att råda över kvinnan. Eller tvärtom för den delen. Då har ibland människor vänt sig till nästa kapitel i skapelseberättelsen. Där finns det ju en andra skapelseberättelse som liknar den första men som tar med lite andra detaljer. Och där står det lite annorlunda om när Gud skapar kvinnan av mannens revben. Så vi kan gå till kapitel 2. Och vers 18. Där säger Gud så här. Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Och så formade Herren Gud av jord, alla markens djur och alla himlens fåglar och förde till mannen. Och så får han ge liksom namn åt dem. Och sen när Adam har namngivit alla djuren så står det i vers 21 att då försänker Herren mannen i dvala. Och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Och av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Och mannen säger, den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna ska hon heta, ty av man är hon tagen. Så står det i nästa kapitel. Och då har ju en del liksom tänkt, ja men här står det ju att mannen behöver en hjälp på något sätt. Vi associerar ju ofta det med någonting svagt eller någonting negativt. Vad är det för hjälp som Adam behöver? Är det en hemhjälp eller en städhjälp eller någonting annat? Och så har man tänkt att här finns det ju någon slags inbyggt i skapelseordningen att mannen har auktoritet över kvinnan som är hans hjälp. Men det är inte alls så som det egentligen står i den här beskrivningen av skapelsen. Ordet som översätts hjälp på hebreiskan, det är ordet eser. E-Z-E-R. Och nästan alla gånger som det ordet förekommer i Gamla testamentet så syftar det på Gud. Till exempel de välkända orden i Psaltaren 121. Jag ser upp mot bergen, varifrån ska min hjälp komma? Jo, min hjälp kommer från Herren. Då är det ordet eser. Att Gud kommer till våran hjälp. Samma ord används om kvinnan. Om man nu inte menar att Gud är någon som kommer oss människor till hjälp som en underordnad varelse, som en medhjälpare eller funktionär på något sätt, så kan man svårligen hävda att det skulle gälla kvinnan i Första Mosebok 2. Utan hela språkbruket både här och i Första Mosebok 1 är inte att kvinnan ska betjäna mannen, utan att mannen och kvinnan ska tjäna tillsammans. Det pekar på ömsesidighet, det pekar på samarbete, det pekar på att man tillsammans speglar vem Gud är och behöver varandra i att utföra det uppdrag som Gud har gett oss att ta hand om skapelsen. Det är först efter att kvinnan blir skapad som Gud säger, nu är det mycket gott. Innan var det bara gott och då blev det mycket gott. Nu är allting på plats. Guds tanke är att vi ska vara jämlika. Sen händer det någonting redan i nästa kapitel, i kapitel 3. Det som vi kallar för syndafallet. Människans fall, vi vänder oss bort från Gud. Och här går ju allting sönder på något sätt. Det här förorenar allt och får konsekvenser för alla våra relationer, både med Gud och med andra människor. Och det gäller även den jämlikhet som rådde i skapelsen. Konsekvenserna av det som människan gör när man vänder sig bort från Gud, det är att man istället blir varandras fiender. Och man tävlar med varandra. Och man skyller på varandra. Och vi kan gå till första Mosebok 3 och läsa ifrån vers 15. Där Gud beskriver de här konsekvenserna. Då står det så här. Ja, vi kan börja från vers 16. Till kvinnan sa Gud, stor ska jag göra din möda när du är havande. Med smärta ska du föda dina barn. Din man ska du åtrå och han ska råda över dig. Nu helt plötsligt kommer det. Och till mannen sa han, du som lyssnade till din hustru och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av. Förbannad ska marken vara för din skull. Med möda ska du hämta din näring från den så länge du lever. Törne och tistel ska den ge dig. Du ska äta växterna på marken. Du ska slita för ditt bröd i ditt anlite svett tills du vänder åter till jorden, till av den är du tagen. Här beskriver Gud, vad får det för konsekvenser? Att allt det här har gått sönder. Gud förespår smärta och arbete och ojämlikhet. Att mannen ska råda över kvinnan. Men det här är ju inte ett uttryck för Guds vilja. Utan det här är ju en beskrivning av vad är det nu faktiskt som har hänt. Som Gud visar att de här konsekvenserna kommer det få. Vi kommer se en kamp mellan könen som aldrig kommer ta slut. Och det är inte svårt att se att Gud fick rätt i det. Gemenskapen och enheten mellan mannen och kvinnan bryts. Istället för att stå tillsammans så är det någonting som kommer emellan och det kommer råda en ständig kamp. Men inte en jämlik kamp. Utan från och med nu kommer den vara på männens villkor, säger Gud. Han kommer råda över kvinnan och det är precis så historien har sett ut. Kvinnor genom alla tider och i nästan alla kulturer har levt under det här förtrycket som är en konsekvens av vårat fall. De har saknat alla tänkbara rättigheter och egentligen varit mannens att göra vad han vill med. I alla de antika kulturerna som omger Bibelns berättelser, både i Gamla testamentet och in på Jesu tid, så är det här en självklarhet. Det är så det ser ut. Det är klart att kvinnor inte kan ha något att säga till om. Eller att de skulle kunna betyda någonting. Eller att deras vittnesmål skulle vara värt någonting. Så var det även i den judiska kulturen som Jesus föds in i och lever ibland. Enligt Talmud som är den, man kan säga att det är en slags den judiska bibeln med kommentarer. Så den är många gånger tjockare än den vanliga judiska bibeln. Och så är det rabbiner som har liksom utlagt, vad betyder det här egentligen? Och där finns en uppmaning till en judisk man att så här ska du be varje dag. Välsignad vare du Gud som inte har skapat mig till hedning, till slav eller till kvinna. Det är min stora välsignelse som en judisk man. Att jag inte behöver vara någonting utav det här. Så ska du be varje dag. Det sa den judiska kulturen som Jesus och Paulus föds in i och lever i. Och i den grekiska och i den romerska kulturen så var det på samma sätt. De här världsmakterna som härskade i det här området på Jesu tid. Så var det med några få undantag likadant. Människan är obarmhärtigt fångad på något sätt. Insnärjd i konsekvenserna av sitt fall. Oförmögen att se att det här är ju inte rätt. Och kan inte komma till sin egen räddning. Utan syndafallets glasögon får ju oss att betrakta varandra som fiender. Både mellan könen men också mellan etniciteter och sociala klasser och allt vad det kan vara. Det bygger murar och river upp stora klyftor i samhället. Och rasera det som vi kallar för jämlikhet. Men Gud hade ju inte sagt sista ordet i och med det. Hans vilja var ju inte det som sker i fallet, utan Gud hade inte en tanke på att lämna mänskligheten åt sitt öde i det som var vårat fall. Och genom den bibliska berättelsen fram till Jesus så ser vi också glimtar ibland av det som Gud har tänkt. Det kommer någonting annat. Det kommer en befrielse som också gäller det här. En dag när allt som skiljer oss åt, alla de här murarna som vi har byggt, det kommer vara borta. Och i den räddning som Jesus vinner åt oss så ingår det en upprättelse av alla de här relationerna. Inte bara mellan Gud och människa utan också mellan oss människor och grupper av människor. Alla murar rivs. Allt som var trasigt är nu upprättat i Kristus. Och här kommer vi ju till den beskrivning som Paulus ger oss i Galaterbrevet som jag läste i början. I Galaterbrevet 3 och 28. Vi läser det igen. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, utan alla är ni ett i Kristus. Här ingår även relationen mellan man och kvinna, den fiendskap och den kamp som har rått mellan dem ända sedan fallet. Den ingår i den upprättelse som Gud gör i Jesus. Och det här landar ju med en enorm sprängkraft i den tiden där Jesus och Paulus är verksamma. Genom det Jesus har gjort så är alla relationer upprättade. Nu kan vi inte längre betrakta någon annan människa som lägre stående av vilken anledning det än är. Utan Gud har ju rivit ner allt detta i Jesus. Är ni observanta så lägger ni också märke till att den här texten som Paulus skriver i Galaterbrevet, den är ju ett eko av den bön som man skulle be som en judisk man. Tack Gud att jag inte är vare sig hedning, slav eller kvinna. Och Paulus säger, nu spelar det ingen roll om du är hedning eller jude. Det spelar ingen roll om du är slav eller fri. Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna. Utan alla är ni ett i Kristus. Allt är upprättat i honom. Det här är bland det mest explosiva och samhällsförvandlande som har skrivits i de här frågorna, vill jag påstå. Av den Paulus som ibland beskylls för att vara kvinnofientlig. Paulus såg ju här ett frö som i och för sig får ta ganska många hundra år på sig, men som så småningom kommer riva ner alla möjliga samhällsstrukturer som har förtryckt människor genom många tider. Paulus är ju kanske en av de viktigaste rösterna in i den västerländska civilisationen. Om vi spårar det som vi kallar för västerländska humanistiska värderingar, var kommer de ifrån? Jo, i ganska hög grad så kommer de från Jesus och även Paulus. I vilken del av världen är det som de här förtrycken har rivits ner och är borta? Jo, det är i den delen av världen där Paulus ord har haft tyngd. Att vi kan inte längre hålla människor som slavar. Det är orättfärdigt för vi är ett i Kristus. Och slutligen så har det fröet vuxit så starkt att det inte längre går att rättfärdiga att hålla människor som slavar. Utan det avskaffas. Åtminstone i den form det fanns då. Till slut går det inte att upprätthålla längre att kvinnor inte skulle ha några rättigheter. För vi är ju ett i Kristus och han har ju upprättat allting. Vi kan inte förvägra kvinnor demokratiska rättigheter som rösträtt, åsiktsfrihet och handlingsfrihet och allt det här. Och det bottnar ju på något sätt i det Paulus skriver och i det som Jesus gör ännu mer. Den nya tidsåldern, den har börjat, säger Paulus. Frälsningen är tillgänglig för alla, oavsett kön, oavsett social klass, oavsett etnicitet. Och det här är Guds svar på människans fall, på människans trasighet och en avgörande vändpunkt i frälsningshistorien som inte bara påverkar vår ställning inför Gud, utan också våra relationer gentemot varandra. Det här blir också väldigt synligt i Jesu verksamhet på jorden. Han lever ju ut det här. Redan innan han har gjort sitt stora försoningsverk på korset och besegrat döden genom uppståndelsen, så visar ju han hur Guds rike ser ut genom att bemöta inte minst kvinnor med värdighet och respekt. Han rör vid dem, han talar till dem, vilket man ju inte alls gjorde med självklarhet. Utan han behandlar ju dem som jämlikar, vilket får en väldig uppståndelse runt omkring. Och om det här är vad som gäller i Guds rike, ja, men då är det ju också det som gäller i församlingen. Vi är ju kallade att vara en återspegling av Guds rike så långt det är möjligt. Som Guds folk så ska vi gestalta den här nya skapelsen, det som Gud har tänkt när allting är upprättat. Och där vi är på väg emot. Och därför kan det ju inte råda någon slags ojämlikhet i Guds församling om det inte gör det i Guds upprättelse av mänskligheten. Utan allt är tillgängligt för alla. Det gäller alla gåvor, alla roller, alla tjänster, alla uppgifter som finns att tillgå i Guds rike och Guds församling. Och jag är högst medveten om att så här har det inte alltid sett ut och ser inte ut, precis som jag sa i början. Det finns fortfarande en stor del av kyrkan som tänker att en del saker är faktiskt förbehållna män. Men det här är min övertygelse. Och jag tänker att det finns väldigt goda skäl för det. Att om vi tror att Gud har upprättat oss fullt ut, då måste vi leva ut och gestalta det. Och därför är de här sakerna oerhört viktigt att säga fortfarande i våran tid. I ljuset av de här sakerna, att allt är upprättat i Kristus, att jämlikhet behöver råda både i frälsningen och i församlingen och i att allt är tillgängligt för alla, behöver vi läsa de texter som sen kanske blir lite besvärliga för oss att läsa. För de finns ju också där. Det finns ju en del så kallade problemtexter på det här området, även i Nya Testamentet. Där Paulus framförallt verkar säga någonting annat än det här. Men de behöver ju läsas inom ramen för det som är Guds stora berättelse om hur frälsningshistorien ser ut. Annars hamnar de inte i rätt sammanhang. Man kan ju faktiskt rycka ut nästan vad som helst ur Bibeln och hitta stöd för vad du än vill ha stöd för. Om du plockar de verser som passar dig. Men i ljuset av hur Gud har upprättat skapelsen så kan vi inte läsa Bibeln på det sättet, tänker jag. Utan läser vi evangelierna och läser vi Paulus utifrån hur den tiden såg ut som de levde i, så är de allt annat än kvinnoförtryckande. Tvärtom. De är enormt utmanande till den tidens strukturer och utmanar den rådande ordningen på ett sådant sätt som slutligen kastar i kull de här sakerna, precis som jag sa förut. Trots hur det omgivande samhället såg ut så hade ju Paulus en mängd kvinnliga medarbetare. De ledde församlingar, de undervisade, de profeterade, de kallades apostlar, de ledde och undervisade män. Han värderade och tilltalade dem precis på samma sätt som han gjorde med deras manliga motsvarigheter. Och sen finns det vissa texter som där vi undrar, vad menar, om nu Paulus har kvinnor som medarbetare och som han tillåter undervisa, vad menar han då när han skriver de här andra sakerna? Och det finns goda svar på det. Det finns goda förklaringar som vi inte riktigt hinner gå in på nu, så jag låter det hänga där. Man kan med fördel läsa Mikael Telbes bok Paulus mot väggen. Där har han ett kapitel som heter Var Paulus egentligen kvinnofientlig? Jättebra fördjupande om hur ska vi egentligen förstå att han skriver de här sakerna han skriver, om han nu inte var kvinnofientlig, vilket varken Mikael Telbe eller jag tror att han var. Många av de här sakerna kan ju tyckas självklart för oss, men de behöver sägas även i våran tid. Det finns fortfarande människor i våran tid, i våra sammanhang som vi lever i frikyrkan, som försöker använda Bibeln för att begränsa inte minst kvinnors rätt. Och vad som är tillåtet dem och vad som är förbehållet mannen. Men jag tänker att det blir ju att förneka kvinnornas fulla del i frälsningen. För mig är det så allvarligt. Om vi tror på riktigt att Guds räddning, att gemenskapen med Gud, att andens nya liv, att den eviga härligheten, alla de här sakerna. Om vi tror att allt det är tillgängligt för alla, oavsett om man är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, så är det väldigt svårt att upprätthålla någon slags begränsning i vad som är tillgängligt för någon annan. Så det här är fortfarande viktigt att säga. Guds vilja och Guds tanke tror jag är jämlikhet och upprättelse för alla. Har du hört någon annan undervisning, vilket du mycket väl kan ha gjort? Har du stött på något annat bemötande, vilket du mycket väl kan ha gjort, även i kristna sammanhang? Så vill jag säga att jag är väldigt ledsen för det. Jag tror inte att det representerar vare sig Bibeln eller Jesus eller Paulus. För mig är det syndafallet som talar på det sättet. Det som beskrivs när mannen ska råda över kvinnan, när vi sätter upp begränsningar för varandra, när ojämlikheten och förtrycket får råda, så är det inte Gud som talar, utan det är ju syndafallets språk. Och det kan mycket väl vara så att du bär på sår på det här området. Att du har blivit tilltalad eller bemött på ett sätt som inte är okej. Så tror jag att Gud vill möta dig i det idag. Jag tror att Gud fortfarande vill hela och upprätta. Jag tror att han vill tala om för dig att han har fullt förtroende för dig. Oavsett hur gammal du är, oavsett om du är man eller kvinna, oavsett vilka gåvor som är tydliga i ditt liv eller inte, så är allt tillgängligt för dig genom Jesus Kristus. Och om du på något sätt i tankar eller ord eller gärningar har medverkat till att begränsa för andra människor och tänkt att det är rätt, så finns det också möjlighet att omvända sig från det. Jag tror att det är en synd. Jag tror att det missar vad Gud har tänkt, både i skapelsen och i frälsningen och i församlingen. Och jag tror vi behöver omvända oss från allt sånt, vare sig det är tankemässigt eller beteendemässigt eller i våra attityder gentemot andra människor. Och det kan du också få göra idag. För när vi kommer till Herren, då gör vi det i all våran trasighet. Och den finns redan där. Det är ingenting som vi behöver lägga på någon annan. Utan vi lever ju med konsekvenserna av fallet ändå. Och det får vi ta inför Gud. Och då finns det möjlighet till både omvändelse och befrielse och upprättelse och tröst och nya starter. Amen. Amen.